السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. إدوغ تنكت بي قوينا متفكت أمنا وده آر ات أمنا som är det viktigaste, islams grund. På grund av detta skapade Allah människorna och jinnerna. På grund av detta ämne sände Allah ta'ala ner sina böcker och skickade sina profeter och skapade paradiset och helvetet. Och det här ämnet är tawhid, att endast dyrka Allah. Vi ska idag inshallah kortfattat förklara vikten av tawhid, dess betydelse och belöningen för dem som praktiserar tawhid. Och den här kunskapen är inte någonting som vissa måste lära sig. Vissa muslimer måste lära sig. Utan alla muslimer måste lära sig denna kunskap. Ordet tawhid på arabiska kommer från ordet wahada yuwahidu, att göra någonting till ett. Att göra någonting till ett. Wahada yuwahidu. Och på svenska kan det också översättas till att särskilja. Vi särskiljer Allah med dyrkan. Det vill säga, vi dyrkar endast Allah. Vi dyrkar ingenting annat än Allah. Folk dyrkar många olika saker, eller hur? Vissa dyrkar ko, Buddha, Jesus, korset. Men en muslim särskiljer, dyrkar bara Allah subhanahu wa ta'ala. Det är tawhid. Yufridullah bil ibadah. Att särskilja sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och tawhid, de lärde sig att, vi ska förklara kortfattat idag, men inshallah ni får fördjupa er senare. Tawhid kan delas in i två eller tre kategorier. Tawhid och rububiyya. Tron på att Allah subhanahu wa ta'ala är våran skapare. Att särskilja Allah i Allahs herravälde. Tron att Allah är våran skapare. Han är upprätthållaren av allting levande. Han som styr universum. Han som har all makt i sin hand. Allah är den enda som kan gynna och den enda som kan skada. Den enda som kan göra oss friska. Den enda som försörjer. Han får vårt hjärta att slå varenda hjärtslag. Det är han som låter oss andas. Allting på jorden sker med Allahs tillåtelse. Det som Allah vill kommer inte att ske. Det som Allah vill kan ingen stoppa. Så är det. Allah upprätthåller allting och styr över allting. Malik. Han är konungen. Rabbul alamin. Herre över allting. Människor och jinner. Djur. Allting. Vi tror också på Allahs vackra namn och egenskaper. Al-asma wa sifat. Att till Allah tillhör de vackraste namn och egenskaper. Allah ta'ala är som han har beskrivit sig själv i Koranen. Och han är också så som hans profet alaihissalam har beskrivit honom. Med de mest perfekta och vackra namn och egenskaper. Och han har ingen partner, ingen som liknar honom i detta. Det finns inte två som har samma egenskaper som Allah. Utan endast Allah azza wa jal har dessa vackra och perfekta egenskaper. Allah har inga brister. Ingen nax. Ingenting negativt kan tillskrivas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gör inga fel. Han gör ingenting dåligt. Ingenting han ångrar. Han glömmer ingenting. Utan allt han har gjort är perfekt. Och allt han har skapat är av en vishet. Som vi ibland inte kan förstå oss på. Men det finns en vishet bakom allting som Allah ta'ala har skapat. Allah ta'ala har 99 speciella namn. Den som kan dem får gå till paradiset. Som profeten Muhammed sa, sallallahu alaihi wasallam. Det vill säga den som kan dem utan till, förstår vad de betyder och lever efter dess betydelse. Inte bara att vi lär oss att Allah har många namn. Utan också när man lär sig att Allah han är Samir. Den som hör allting. Allah är över de sju himlarna. Över sin tron. Men ändå så hör han vad alla människor på jorden säger samtidigt. Om alla ni skulle prata samtidigt i det här rummet, skulle man kunna särskilja på vad folk säger? Nej, det skulle bara bli massa röster. Men Allah Ta'ala vet vad alla säger. Alla språk. Alla dessa miljarder människor, om de talar samtidigt. Allah. Så hans hörsel är inte som våran hörsel. Allah Ta'ala, han är al-basir, den som ser allting. Han ser allting samtidigt. Det finns ingenting som Allah inte ser. Och vissa lärda säger till och med att Allah subhanahu wa ta'ala, bara ett exempel, att Allah ta'ala ser den kolsvarta myran på en kolsvart sten på en kolsvart natt, och han hör dess fotsteg. Ja? Han hör dess fotsteg, och han är över de sju himlarna, över hela universum, alla himlarna. Allahu akbar. Vilken hörsel, vilken syn. Allas kunskap, han är al-alim, den allvetande. Han vet allting och har alltid vetat allting. Det finns ingenting som Allah inte vet. Han vet hur många blad det finns på världens träd. Hur många hårstrån det finns på våra huvuden. Hur mycket vatten det finns i haven. Allting vet Allah subhanahu wa ta'ala. Han vet allt som har varit, allt som är och allt som kommer att ske. Och inte bara det, allt är nedskrivet. Subhanallah. Vilken kunskap. Så en muslim bekräftar Allahs namn och egenskaper. Och vi särskiljer Allah. Det finns ingen som Allah. Laysa kamithlihi shay. Allah säger, det finns ingenting som honom. Man kan inte likna någon vid Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Det finns ingen som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allah är störst. Hela universum, allting Allah har skapat är ingenting jämfört med Allah. Allah är så otroligt stor, det går inte att föreställa sig. La tudrikuhu al-absar. Synen kan inte omfatta Allah. Kan vi se hela rymden med våra syn? Nej. Allah är större än rymden. Mycket större. Hans kursi, hans fotstol är större än hela universum. Och sen Allahs arsh är större än hans kursi. Och sen Allah är större än allting. Allahu akbar. Så tawhid är att särskilja Allah i dessa, i tron. Tron att Allah ensam upprätthåller jorden, ensam har skapat allting, är den enda som kan ge liv, som försörjer, som gynnar och skadar och så vidare. Att särskilja Allah vad gäller hans namn och egenskaper. Och när man har gjort det här, när man tror på och man vet att Allah, han är så perfekt, han är den enda som kan gynna och skada, som har skapat allting, som upprätthåller allting, har allting i sin makt, automatiskt så kommer man till slutsatsen att han förtjänar att dyrkas. Han förtjänar att tackas. Eller hur? Han som har gett dig i livet, hälsa, mat, allting gott du har fått, han förtjänar att tackas. Inte att man går och ber till någon staty som han själv har gjort. Eller kors, eller profet, eller jinn, eller någonting där. Skaparen förtjänar att dyrkas. Och det är det som är så logiskt med islam. Den som har gett dig allt detta, som styr över hela universum, som är så perfekt, wallah, han förtjänar att dyrkas. När Allah på domedagen bara kommer visa sitt skenben, kommer alla människor vilja falla ner i sujud. Till och med de som är kuffar. När de förstår Allahs storhet. Allah förtjänar att dyrkas. Och därför är den bästa belöningen också i paradiset. Vad? Att se Allah subhanahu wa ta'ala. Så en ära att få be till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa människor tänker att, men varför kan man inte få be till vad man vill? För att det är fel. De här avgudarna som ni tillber förtjänar inte dyrkan. Förtjänar ett kors att man ber till korset? Nej. Förtjänar Jesus att vi ber till Jesus? Nej, wallahi. Det står i Bibeln, Jesus bad själv till Gud, till Allah. I Bibeln idag, det står, Jesus föll ner på sitt ansikte och bad till Allah. Hur kan man säga att han är en Gud? Om han är en Gud, vem ber han till? Finns det flera gudar? Nej, det finns bara en Gud. Till och med Bibeln, det står, en Gud är en. Så, den enda som förtjänar att dyrkas är Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är det som är så logiskt med islam. Tawhid, att särskilja Allah med dyrkan. Det räcker inte med att säga jag tror på Allah, jag vet att han är perfekt, men jag kommer inte dyrka honom. Då blir man inte muslim. Utan man måste också underkasta sig honom och dyrka honom. Och det här är det viktigaste. Och det var på grund av tawhid som Allah ta'ala skapade människorna. Att vi ska dyrka honom. Allah skapade oss som en prövning. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Han som skapade liv och död för att se vem av er som är bäst i att handla, i att göra goda gärningar. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka mig, säger Allah. Så Allah skapade oss med det här syftet. Ett test för att se vem som väljer att dyrka honom och vem som väljer att inte dyrka honom. Och baserat på de här två valen kommer också människans lycka och olycka att baseras. Den som väljer att dyrka Allah kommer få lycka i detta liv och i nästa liv. Det eviga paradiset. Och den som väljer att vända sig bort från islam, från tawhid, kommer att fördummas och vara olycklig i detta liv och i nästa liv i helvetet. Så tawhid är det viktigaste som finns. Och Allah skapade oss på grund av detta. För att pröva oss med olika former av dyrkan. Påbud, förbud och bestämmelse. Och Anas ibn Malik, en av sahaba, han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam kommer på, att Allah ta'ala kommer på domedagen att hämta den människan som ska få det minsta straffet i helvetet. En icke-muslim. Allah kommer hämta den icke-muslimen som kommer få det minsta straffet i helvetet. Och Allah kommer att fråga honom på domedagen: om du ägde allt på jorden, skulle du då idag köpa dig själv fri från straffet? Om du ägde allt på jorden, hela jorden, alla rikedomar, skulle du idag vara beredd att betala allt detta för att slippa gå till elden? Vad tror ni mannen säger? Ja, självklart. Och då så säger Allah: jag bad dig om någonting mycket lättare än så. När du var i Adams bakben, vår fader Adam, när han var en själ, så ingick varje människa ett löfte till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger: jag bad dig om någonting mycket, mycket lättare än så. Att du endast skulle dyrka mig. Men du vägrade. Och du ville sätta någonting vid min sida. Du ville göra kyrk. Är det någonting svårt att bara dyrka Allah? Är det svårt? Det är lätt, wallahi. Det är snarare svårt att dyrka annat än Allah. Det var det enda Allah ville för människorna. Att vi ska dyrka honom. Och inte göra kyrk. Inte dyrka någonting annat än Allah. Så den här hadithen som finns i Bukhari bevisar också meningen med livet. Att det är detta som Allah vill för oss. Att vi ska underkasta oss honom. Och han förtjänar att dyrkas. Vad som också bevisar hur viktigt det är med tawhid i islam är att tawhid är islams grund. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa att islam är byggt på fem pelare. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Vittnesmålet om la ilaha illallah och att Muhammad är hans profet. Wa iqamatu salah, att man ber sina böner. Wa ita'u zaka, betala zakat. Wa sawmu ramadan, fasta ramadan. Wa hajjul bayt, och att man gör hajj till Allahs hus. Det här är islams fem pelare. Vad är den första? La ilaha illallah, Muhammad rasulullah. Vad betyder la ilaha illallah? Vad betyder det? Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Tawhid. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det här är den korrekta betydelsen av la ilaha illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det som de dyrkar förutom Allah, det är falskt. Bara Allah har rätt att dyrkas. Han är den enda sanna guden. Så la ilaha illallah, tawhid, att endast dyrka Allah, det är grunden till islam. Med dessa ord blir en kafir muslim. Om någon vill bli muslim, vad måste han säga? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Annars är han inte muslim, eller hur? Så islams grund är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Viktigaste grunden. Och resten av gärningar bygger på just den här grunden. Salah, zakat, som allt kommer efter la ilaha illallah, Muhammad rasulullah. Det är grunden till islam. Tawhid. Det är också grunden till iman. Tro. Vad är den första trosartikeln i islam? Att tro mina? Billah. Att tro på Allah. Och sen kommer hans änglar, hans böcker, hans profeter, domedagen och så vidare. Så grunden till iman, till tro, är att tro på Allah. Tro på att han existerar. Tro på det vi sa, hans herravälde, hans namn, hans egenskaper, och att dyrka honom. Tro på Allah. är grunden till iman. En tu'mina billah. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa han också i hadithen. Han sa iman, tro, är mer än 70 grenar. Eller ungefär 60 eller 70 grenar. Det finns ungefär 60 eller 70 saker som hör till tro. Han sa den största och den bästa av dem är, vilken? La ilaha illallah. Tauhid. Och den minsta av dem är att ta bort någonting farligt från vägen. En glasbit, en taggbuske. Och blyghet är en del av iman. Så det bästa islam är la ilaha illallah, tauhid. Den högsta och bästa gärningen som finns i hela islam. En person som inte har tauhid, kommer han att gynnas av sina goda gärningar? Vad säger ni? Nej. En gärning accepteras bara av Allah om den uppfyller två villkor. Uppriktighet. Att man gör gärningen för Allahs skull. Två, att man gör den så som Allah vill att den ska utföras. Så som Allah har sagt och så som hans profet har lärt oss. Alayhi salam. En gärning accepteras inte utan dessa två villkor. Uppriktighet, den utförs för Allahs skull. Och att den utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna. Sallallahu alaihi wasallam. Om man inte har ikhlas, uppriktighet, då är det kyrk. Då gör man gärningen för någon annan än Allah. Den accepteras inte. Om man inte gör gärningen i enlighet med profeten Muhammeds sunna, alaihi wasallam, då är det bid'a. Och bid'an accepteras inte. Och vad säger Allah om de som gör gärningar för någon annan än hans skull? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Och på domedagen kommer de att få se sina gärningar som stoft, som damm som blåser iväg på en stormig dag. Kuffar, som kanske ger pengar till fattiga, de gör si och så. Allt det de har gjort på domedagen kommer bara blåsa iväg, försvinna, som en synvilla. Och de står tomhänta. Deras mawazin, deras våg kommer vara lätt. Kommer inte väga någonting. Finns inga hasanat att lägga i vågen. För att de inte accepterat islam. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam klargjorde också att tawhid är Allahs rättighet. Haqqullahi ala al-ibad. Det är våran skyldighet gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid är Allahs rättighet. Det är så många rättigheter, eller hur? Dina föräldrar har rättigheter. Din fru har rättigheter. Dina barn har rättigheter. Det finns massa rättigheter i islam. Men ingen rättighet är större än Allahs rättighet. Våran skapare. En av sahaba som heter Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhum, som var från de kunnigaste av sahaba. Han satt en dag bakom profeten Muhammed a.s. på ett riddjur. De red tillsammans på ett djur. Och profeten a.s. frågade honom och sa, ja Mu'ad. Och Mu'ad han svarade, labbaik, ja Rasulullah, wa sa'daik. Jag är här, vad vill du? Och så var han tyst. Han sa ingenting mer. Och efter ett tag så sa profeten igen, ja Mu'ad. Ropade på honom. Tre gånger repeterade han detta. För att mannen verkligen skulle lyssna. Och sen så ställde han den här viktiga frågan. Ja Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Ja Mu'ad, vet du vad Allahs rättighet är hos hans tjänare? Eller över hans tjänare? Ja Mu'ad, vet du vad Allahs rättighet är över hans tjänare? Och då så sa Mu'ad radiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah och hans sändebud vet bäst. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Allahs rättighet över hans tjänare är att de dyrkar honom och inte sätter någonting vid hans sida. Ja Mu'ad, vet du vad människornas eller tjänarnas rättighet är om de lever upp till detta? Om de endast dyrkar Allah? Han sa, Allahu wa rasuluhu alam. Allah och hans profet vet bäst. Och då så sa profeten alaihi wasallam, tjänarnas rättighet hos Allah är att han inte ska straffa dem om de endast dyrkar honom. Mashallah. Så, och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Mashallah. Så, i denna hadith så lär profeten oss en viktig sak, sallallahu alaihi wasallam, att tauhid är Allahs rättighet. Allah förtjänar att dyrkas. Det är vår skyldighet att dyrka honom. Det är inte bara man får välja. Vi gör alla en god gärning om vi dyrkar honom. Nej, Allah behöver inte vår dyrkan. Allah behöver ingen människa. Det är vi som behöver Allah. Allah förtjänar att dyrkas. Det är vår skyldighet att han ska dyrkas. Och vi kan ta ett exempel. Och alla tillhör de högsta av exempel. Men dina föräldrar som har tagit hand om dig hela livet, förtjänar de inte att tackas? Ja? Din moder som bar på dig, som ammade dig, som tog hand om dig som liten. Dina föräldrar, din pappa gick ut och jobbade varje dag för att hämta pengar, för att betala hyran och mat och så vidare. Förtjänar de inte tacksamhet? Förtjänar de inte att du behandlar dem vänligt? De gör det, eller hur? Det är din skyldighet i islam att vara vänlig mot dina föräldrar. Att vara tacksam mot dina föräldrar. Allah Ta'ala har en större rättighet än dina föräldrar. Han har orsakat att de finns och att du finns. Och det är han som har gett oss allt vi har. Så han förtjänar att tackas. Det är Allahs rättighet. Det är den största rättigheten på jorden. Allahs rättighet. Och om vi gör detta, att vi bara dyrkar Allah och inte någonting annat, så kommer Allah att ge oss en gåva. Med sin nåd kommer han inte att straffa oss. Allah är inte skyldig oss någonting. Han äger oss, han gör vad han vill med oss. Han är inte skyldig människorna någonting. Men som en gåva, en nåd, så kommer han inte att straffa dem som endast dyrkar honom. En annan poäng som bevisar hur viktigt det är med tauhid, att det är grunden till islam och att allting annat bygger på tauhid, är att alla profeter som Allah skickade började sitt kall till tauhid. Alla profeter är bröder. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa att al-anbiya ikhwa, dinuhum wahid. Profeterna är bröder, deras religion är en, men de har olika mödrar. De kommer från olika familjer, men de har samma religion och de är bröder i religionen. Inna dina inda Allahi islam. Allahs religion är islam. Allah har aldrig haft en annan religion än islam. Och han har skickat alla profeter med islam. Från Adam till Noah till Abraham till Moses till Jesus till Muhammed alaihi wasallam. Alla profeter kom med samma budskap. Dyrka endast Allah. Sätt ingenting vid hans sida. Det finns inget som heter kristendom, judendom, Abrahams religion. Det heter islam. Att underkasta sig Allah. Och det var detta som alla profeter gjorde. Och wallahi, om ni öppnar Bibeln idag, ni finner ingenstans att Jesus säger jag är kristen, ni ska vara kristna. Finns inte. Gå och fråga största prästen. Wallahi, det finns inte. Finns inget sånt citat i hela Bibeln. Det här är något som kom på efteråt. Flera hundra år efter att Jesus gått bort, då hittar man på de här termerna. Kristen, Kristus. Kommer från grekiska. Vad gjorde Jesus? Han underkastade sig Allah. Då var han en muslim. Musa alaihi salam, han sa inte heller att er religion är judendomen. Utan de dyrkade Allah. De var muslimer. Wa nahnu lahu muslimun, som Allah säger i Koranen. Alla profeter var muslimer. Och det här är logiskt, eller hur? Ska Allah ha skickat Abraham med en religion, Musa med en ny religion, Jesus med en ny religion och Mohammed med en ny religion alaihi wasallam? Låter det logiskt? Samma Gud skickar massa olika religioner. Nej. Han skickar folk med samma budskap. Det låter mer logiskt, eller hur? Och varje profet har kommit och kallat till det här gamla budskapet. Dyrka endast Allah. Meningen med livet. Alla vill en och samma sak av alla människor. Eller hur? Och det här är logiskt. Alhamdulillah. Så alla profeter kallade sitt folk till tauhid. Och det här finner man. Om man kollar i Koranen, Allah Ta'ala säger i surat An-Nahl: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Vi har sänt ett sändebud till varje samfund med beordringen att endast dyrka Allah och att inte dyrka någonting annat än honom, falska gudar. Allah sa i denna aya, vi har sänt en profet till varje samfund med den här beordringen att endast dyrka Allah. An-ya'budullah wa ijtanibu at-taghut. Och att inte dyrka falska gudar. Så alla profeter kom med samma budskap. Allah Ta'ala säger också i Koranen, om ni läser om varje enskild profet. Nuh alayhi salam, när han började kalla sitt folk till islam, ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Mitt folk, dyrka Allah, ni har ingen annan gud förutom honom. De folk som profeterna skickades till hade många problem. Moraliska problem, sociala problem. De var kriminella på många olika sätt. Gjorde många synder, som är haram i islam. Men trots detta så finner ni inte att profeterna kom och sa, det är haram att stjäla, det är haram att göra zina, som första budskapet. Utan det första de sa det var, dyrka endast Allah. För vad hjälper den person? Om du säger till en kafir, du får inte ha flickvän, du får inte äta gris. Och sen han går hem och ber till en staty. Kommer han gå till Jenna? Om han gör slut med sin flickvän och börjar äta halal mat. Går han till Jenna? Nej. Du måste börja rätt ände. Sluta med kyrk. Dyrka endast Allah. Sen kommer resten av bestämmelser. Eller hur? Så tawhid är det viktigaste. Och därför alla profeter började med att kalla sitt folk till tawhid. Och ingenting annat. Allah säger också, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Vi har inte skickat något sändebud före dig, Mohammed, förutom med detta påbud. La ilaha illallah. Finns ingen sann gud förutom Allah. Så dyrka endast mig. Det här är det enda. Det budskapet som alla profeter fick av Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Anbiya, vers 25. Så alla profeter kom med samma budskap. Dyrka endast Allah. Och profeten Muhammad a.s. ägnade hela sitt liv som profet åt att kalla folket till tawhid. Han var profet i 23 år. Och från början till slutet så kallade han folket till tawhid. Han fick aldrig nog. Han sa inte, nu räcker det, nu har folk fattat. 13 år i Mekka. Han gick runt på marknaden. Vad sa han? Ya qawm, qul la ilaha illallah tuflihu. Mitt folk, säg la ilaha illallah så kommer ni att få framgång. Vad sa han på dödsbädden efter 23 år? I Medina, de hade den islamiska staten. Det var sahaba. Alla dyrkade Allah. Han sa, må Allah förbanna judar och kristna. De tog deras profeters gravar till böneplatser. Och så började be till gravarna. Ta inte min grav till en böneplats. Och det här sa han till sahaba. Ingen av sahaba dyrkade gravar. Det skulle aldrig falla dem in. Men det verkar som att Allah ta'ala uppenbarade för honom att det kommer komma folk från denna umma som kommer att dyrka din grav. Har det kommit? Wallahi, det har kommit. Och ja, vi har själva sett det. Vi som har bott i Medina. Folk som går till profetens grav a.s. och ber honom om saker som bara Allah kan ge. Kyrk sätter andra vid Allahs sida. Precis det som profeten förbjöd ifrån. Gör inte som judar och kristna. Be inte till profeterna. Gå inte till gravar och tro att de kan hjälpa er. Be till Allah. Han varnade. Men ändå finns det folk som idag går till profetens grav a.s. och ber om saker och ting. Tyvärr. Men det jag vill säga är att han betonade tawhid från början till slut i sitt liv. Hela tiden. Han varnade för kyrk. Han var aldrig nöjd. Och lyssna på den här fina berättelsen. Det fanns en... När de hade fått Medina och islam började sprida sig, så fanns det en staty på väg till Yemen i södra arabiska halvön. En staty som heter Wel Khalasa. Som var en slags... objekt som folk gjorde pilgrim, de gjorde en slags pilgrimsfärd till innan islam. De åkte dit och bad till den här statyn. Islam växte, islam spred sig. Och Allah alam, kanske ingen gick dit. Men i alla fall, profeten al-Islam kände till denna staty, Wel Khalasa. Han sa till Jarir, en av sahaba, Jarir ibn Abdullah. Han förberedde en armé och Jarir skulle vara ledaren över den armé. En armé på flera hundra soldater. Vad var målet? Han sa, åk och riv den där statyn. Åk och riv den där statyn. Och så sa han, men yurihuni min dil khalasa. Vem av er ska få mig att känna frid från denna staty? Yani, mitt hjärta känner inte frid om jag vet att det finns en staty som dyrkas vid sidan av Allah. Förstår ni? Det värsta profeten visste var kyrk. Sallallahu alaihi wasallam. Och samma sak borde vara för oss. Vi ska må dåligt, vi ska bli äcklade av folk som tillber andra än Allah. Folk som gör kyrk. som går och ber till gravar och helgon och kors och profeter. Eller? Bara Allah ska dyrkas. Så en muslim ska inte riktigt slappna av förrän Allah dyrkas. Förstår ni? Och idag tyvärr det finns folk som säger att tawhid inte är viktigt. Alla säger la ilaha illallah. Vi behöver inte prata om tawhid. Vi har större problem. Vi är attackerade av de här stora länderna och judarna och bla bla bla. Det är sant, vi har stora problem. Men det största problemet hos muslimerna är att vissa muslimer gör kirk. De gör den största synden. Inte en stor synd, de gör den största synden. Som tar människan ut ur islam. Som är totala motsatsen till tawhid. Det finns muslimer som går och ber till gravar. Till de här helgonen. De säger wali, saleh. Kan du göra så att det regnar? Kan du göra så att min fru får barn? Kan du göra så att jag blir frisk? Kolla själv YouTube. Skriv grave kirk. Ni kommer hitta massa saker. Folk går till gravar och tar sand. Och tror att den här är ett botemedel mot sjukdomar. Alhamdulillah. Folk gör tawaf. Som runt Kaaba. Man går sjuva runt Kaaba. Eller hur? I hajj. Folk gör tawaf runt gravar. Och tror att de ska få komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Vissa går och offrar. Slaktar till de här döda människorna. Och tror att de ska få skydd från jinner och sånt. Det finns massa exempel på kyrk. Folk dyrkar andra än Allah. Så det här är det största problemet som muslimerna har. Så därför är det också viktigt att de som vill kalla till islam, som vill göra da'wah. Vi vill bjuda in kuffar till islam. Och vi vill också kalla muslimer till det som är korrekt i islam, eller hur? Alla har någonting att lära sig. Alla gör någon slags av da'wah. Man gör da'wah till muslimer och till icke-muslimer. Beroende på personens nivå. Alla har någonting som de behöver kallas till, eller hur? Ingen är perfekt. Det man ska betona när man gör da'wah är tawhid. Första och viktigaste. Om du pratar med en kafir, tawhid, att dyrka Allah. Hatta muslimer, du måste först förstå. Har den här människan korrekt tawhid eller inte? Det här är det viktigaste man ska betona. Och självklart också andra saker. Att muslimer gör salat, muslimer fastar, betalar zakat och så vidare. Allt är viktigt i islam, men tawhid är viktigast. Ett till bevis på det här är hadith Mu'ad radiyallahu anhu. Där profeten alayhi sallallahu alayhi sallam skickade honom till Yemen för att kalla folk till islam, lära folk islam. Och profeten alayhi sallam, han sa till honom, du kommer komma till ett folk som är ahlul kitab, det vill säga judar och kristna. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Det första du ska kalla dem till är la ilaha illallah. Och en annan hadith att de ska särskilja Allah. Det första du ska kalla dem till är att de ska särskilja Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Om de accepterar detta, berätta då för dem att Allah har förpliktigat 5 böner varje dygn. Om de accepterar detta, berätta då att Allah har förpliktigat sadaqa. Almosa som ska tas från de rika och ges till de fattiga. Det slutet på hadithen. Men här lär vi oss hur man ska kalla till islam. Vad är det första han började med? La ilaha illallah. Tawhid, att särskilja Allah. Om de accepterar denna punkt, säg i trosbekännelsen, då ska du prata om bönen. Det vill säga, om de inte accepterar nummer 1, prata inte om nummer 2. Utan stanna och försök övertala dem om nummer 1. Funkar det? Ja visst, nummer 2, nummer 3, nummer 4. Så när man gör da'wah till islam, det första och viktigaste man ska betona är tawhid. Till skillnad från vissa sekter idag som betonar andra saker. De ser folk göra kirk men de är tysta. Vissa betonar god karaktär. Andra betonar politik. Det viktigaste är att komma till makten. Politiska partier och sånt. Nej, det är fel. Det viktigaste da'wah är tawhid. Att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tänkte nu också nämna lite om belöningen som man får om man lever efter tawhid. Man förstår sig på tawhid, man lär sig den och implementerar den i sitt liv. Vad får man då för belöning? Jo, Allah är den största gåvan man får. Först och främst att du är muslim. Tawhid är islam. Utan tawhid är man inte muslim. Den som gör kyrk är inte muslim. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah säger att om de gjort kyrk, då skulle allt de har gjort gå förgäves. Alla gärningar skulle förstöras. Så utan tawhid är man inte ens muslim. Utan la ilaha illallah, endast dyrka Allah, är grunden till islam. Så med tawhid blir man först och främst muslim. Man lever upp till meningen med livet. Det som Allah vill från oss, det han har skapat oss för. Den största gåvan, att få den här iman, tro. Och man får ett lyckligt liv i det här livet och i nästa liv. Allah ta'ala säger: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Den som lever ett rättskaffens liv, den som gör goda gärningar, vare sig man eller kvinna, har tro, och huwa mu'min, den personen kommer vi att ge ett lyckligt liv. Och vi kommer att belöna personen för det bästa som hon har gjort. Så vägen till lycka är två: tro och goda gärningar. Tro på Allah, tawhid, goda gärningar, dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är vägen till lycka. Och därför finner man att de som är närmast Allah, de som har den bästa dyrkan, är de lyckligaste människorna på hela jorden. De behöver inga medel för att bli lyckliga. Som folk här, de behöver gå och dricka och röka och jag vet inte vad. Fly från verkligheten för att bli glada på ett falskt sätt. Men en riktig mu'min, han är alltid glad. Eller han har alltid det här paradiset inom sig, som vissa av salaf sa. Att Allah har ett paradis i det här livet också. Ett paradis i nästa liv och ett paradis i det här livet. Ett paradis man kan bära runt i sitt hjärta. Iman, suttman av iman. Att njuta av islam. Wallahi, det är den högsta känslan som finns på dunya. Den här iman som man kan få, lycka. En annan stor belöning som man får om man är en mu'min är att Allah ta'ala kommer att förlåta personens synder. Allah ta'ala kommer förlåta personens synder. Allah ta'ala säger i Koranen: "Innal hasanata yudhibna sayyi'at." De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Har du gjort en synd? Hur ska du sona för synden? Ångra dig och gör en god gärning. Skänk pengar, sadaqa, gör lite salah, läs Koran. Inshallah, de här goda hasanat suddar bort dina sayyi'at. Fråga: vilken är den bästa hasanat som finns? La ilaha illallah. Tawhid. Så vad tror ni den kommer sudda bort för synder? Alla, eller sudda bort. Ja, ni är synder, inshallah. Och därför så sa profeten alaihissalam i en hadith att Allah subhanahu wa ta'ala säger, en hadith qudsi. Allah ta'ala säger: människa, om du möter mig med så mycket synder att de kan fylla hela jorden. Du har gjort lika mycket synder så att de kan fylla hela jorden. Men du möter mig utan att ha dyrkat någonting vid min sida. Du har endast dyrkat mig, så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. En person möter Allah med massa synder, men han levde på tawhid. Han dyrkade aldrig, han gjorde aldrig kyrka hela sitt liv. Vad hände med honom? Allah kommer möta honom med lika mycket förlåtelse. Allahu Akbar. Så tawhid suddar bort synder. Tawhid är också en av de saker som gör att människan kommer att få säkerhet och vägledning. Allah ta'ala säger i surat al-An'am: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidh-dhulm, ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun." De som tror och inte smutsar ner sin tro med dhulm, förtryck, vilket i den här versen betyder kyrk. De som tror och inte smutsar ner sin tro med kyrk, ulaika lahum al-amn, de kommer att ha säkerhet, trygghet, wahum muhtadun, och vägledning. Och Ibn Kathir, han säger, de kommer att ha säkerhet på domedagen från Allahs straff. De som inte har någon kyrk, inte begår kyrk, utan har en ren tro till Allah, tawhid, kommer vara säkra från Allahs straff på domedagen. Wahum muhtadun, och de kommer att vara vägledda. Vägledda i detta liv och i nästa liv. Vägledda i detta liv på den sanna religionen islam, Allahs ljus. Och vägledda i nästa liv till paradiset. Så mashallah, mycket stor belöning. Och la ilaha illallah är också, som det sägs, nyckeln till paradiset, eller hur? Tawhid. Vad sa profeten alaihissalatu wassalam? Att den som dör och vars sista ord är la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Han kommer gå till Jannah, den som dör och hans sista ord är la ilaha illallah. Så la ilaha illallah är också då vägen till paradiset, tawhid. Och endast ahlu tawhid kommer att gå till paradiset. Varför? För Allah ta'ala förlåter inte de som dör med kirk, de som dyrkar andra än honom. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter inte att man sätter någonting vid hans sida, men han förlåter vem han vill förutom det. Så personer som dör med tawhid, även om han kanske har syndat och har gjort stora synder och inte ångrat sig, Allah kanske kommer att rena honom i elden, men han kommer att gå till paradiset. Ingen människa som dog med tawhid kommer att brinna i elden för alltid, utan kommer att gå till paradiset. Så mycket, mycket stor belöning i detta. Också, vi ska nämna en till belöning, och det är att om vi muslimer fullbordar våran tawhid i oss själva och i samhället, så kommer Allah ta'ala att ge oss makt. Han kommer att ge oss fasthet, stabilitet, och han kommer att ge oss säkerhet i våra samfund. De belöningar vi har nämnt är mera, vad kan man säga, är mera för individen. Okej? Okay? Den här belöningen omfattar hela samhället. Allah ta'ala säger i surat An-Nur, vers 55. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu salihat. Allah har lovat dem av er som tror och gör goda gärningar. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah kommer att ge dem makt på jorden. Allah kommer att ge dem fasthet och styrka på jorden. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Som han gav till dem före er. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ Och han kommer att ge fasthet och styrka åt den religion som han har godkänt. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا Och han kommer att byta ut den fruktan som de förut levde under och ge dem trygghet. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Men de dyrkar endast mig och sätter ingenting vid min sida. Wa man kafara ba'da dhalik. Och de som förnekar efter detta, det är de som är al-fasiqun, det vill säga de stora syndarna. I den här versen så lovar Allah, och Allahs löfte är alltid sant, de som har iman och gör goda gärningar, att han kommer att ge dem makt på jorden. Han kommer att ge dem, etablera religionen, ge fasthet till religionen. Det vill säga att islam är det som styr. Men han nämner ett villkor. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. De dyrkar endast mig och sätter ingenting vid min sida. Då får de detta. Den islamiska staten. Och han kommer byta ut den frukta och rädsla som de förut levde i med trygghet. In i landet kommer att bli tryggt och säkert. Och det här är en sak som alla stater strävar efter. Att det ska vara stabilt. Det ska vara säkert. Eller hur? Kriminalitet och brott och våld och sånt är någonting som är väldigt impopulärt bland invånarna, eller hur? Men Allah säger i den aya, ju mera folk har tawhid och ju mindre kyrk de gör, ju säkrare kommer det bli på landet. Och det här kan man se i de stater som implementerar sann sharia. Som på profeten Muhammeds tid, alaihissalatu wassalam, och efter det han gått bort, Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali och så vidare. Det var säkerhet. Det var trygghet. Man behövde inte vara rädd för bovar och banditer och sånt. Folk, nummer ett, fruktade Allah. Och det här saknas i många länder. Vissa säger att med hårda straff avskräcker inte folk från brott. Det är för att de inte tror på Gud. De tror inte på Allah. De tror inte på ett straff i nästa liv. Men muslimen vet, även om polisen strejkar och du stänger av strömmen och alla alarm stängs av, han vet, även om jag går till affären och tar någonting, Allah kommer fråga mig på domedagen. Wallah, om det är ett äpple. Allah kommer fråga mig på domedagen. Eller hur? Så muslimen är rädd för Allah. Om det här rädslan inte avskräcker honom, ja, han kanske också är rädd då för att han kan få handen avhuggen om han går och stjäl en guldklocka eller någonting sånt. Så de här två tillsammans gör att muslimen håller sig borta från dessa brott. Så landet är säkert. Och man kan se de länder idag som har sharia, att de är, mashallah, finns mycket säkerhet. Man behöver inte vara rädd för att bli rånad och så vidare. Det finns inga skumma kvarter och folk som går och pressar folk på, vad heter det, man ska betala skyddspengar om du har restaurang och hit och dit. Det finns inte. Alhamdulillah. För de har tawhid. Och det var ganska intressant, jag borde ha nämnt det här. Det var någon som också påpekade det här med i lektionen i söndags. När vi sa att man ska korrigera sig själv. Man ska bli en bättre muslim. Så kommer inshallah alla korrigera saker och ting. Här är också ett bevis. Om man vill ha den islamiska staten. Man vill att allt ska vara bra. Nej, måste uppleva till, leva upp till tawhid. Särskilja Allah och inte göra kyrk. Då kommer vi inshallah att få den islamiska staten. Eller hur? Men om det är som det är i vissa muslimska länder. Att det finns 20 000 gravar som folk går och ber till istället för Allah. Muslimska länder. 20 000 gravar som folk går och ber till. Ska Allah ge oss seger? Förtjänar vi? Folk gör inte salah. Folk går till trollkarlar, gör kyrk. Folk svär på andra än Allah. De säger, "Wan Nabi." De svär på profeten. I vissa länder det står på affären, "Madad ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ge mig mera. Får man säga så? Klistermärken på affären. Madad ya Rasulullah. Eller madad ya Bedawi. En sufi-sheikh. Döda människor, kan de gynna eller skada oss? Vad sa profeten al-Islam till Fatima? Ja, Fatima bint Muhammad, ma ugni anka min Allahi shay'a. Fatima, Muhammeds dotter, wallahi, jag kan inte skydda dig. Eller jag kan inte gynna dig det minsta. Han kan inte gynna hans dotter. Och vad sa han om sin dotter? Hon är från mig, jag är från henne. Han älskade henne så otroligt mycket. Jag kan inte gynna dig, jag kan inte hjälpa dig. Vad sa han? Vi nämnde hadithen förra lektionen. Jag är Allahs sändebud, jag vet inte vad Allah ska göra med mig. Vad ska vi gå och be till honom för? Nej, han är den bästa människan. Alla ras och ain. Men han kan inte gynna oss och skada oss. Det är bara Allah som kan göra. Så, bröder. Vi avrundar med att säga att det här är någonting som alla måste lära sig. Tawhid. Och det finns, alhamdulillah, bra böcker om tawhid. Som de tre grunderna, usul al-thalatha, kitab tawhid, Sheikh Fawzan, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Och de finns på hemsidan islam.nu. Man kan fördjupa sig i de här ämnena. Det är väldigt viktigt att känna till. För att rädda sig själv från elden. Och för att få gå till paradiset. För det är det viktigaste som finns i islam. Och det är varje muslims skyldighet att lära sig korrekt tawhid. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Om det finns någon fråga eller tillägg så får ni gärna ta upp det bi'idhnillahi ta'ala.